Ja, hjärtligt välkomna till ännu ett avsnitt av Offsides podcast. Vi inleder väl med att göra lite egen reklam.
Vår 20:e födelsedag närmar sig med stormsteg.
Mm.
Och med anledningen av den så ska vi då ut och gigga.
Gigga i salongerna och i teaterlokalerna. Vi gjorde ju det första gången i våras. Offside Live som vi döpte den till. Vi reste runt 5 kvällar i rad. 5 utsålda kvällar ska man säga. Det känns ändå
kul. Var det det?
Ja, det var det. Och vi gör detta igen till våren. I mars kommer vi åka ut då.
Och lite med anledningen av vårt 20-års... Det blir vårt 20-årskalas då kan man säga.
Det blir ju det. Där vi då kommer att skriva ett manus. Precis som förra gången. Som vi kommer att repa in. Så att vi blir trötta på oss själva och med lite roliga inslag och så. Så att vill man köpa en biljett, och det har redan så, vi släppte biljetterna igår då, måndag, och vi har sålt lite drygt hälften av biljetterna, så är det hög tid att agera redan nu. Och det är då i Stockholm, då är det på Skalateatern den 16 mars. Det är Göteborg på Bio Roy den 17 mars och i Malmö så är det på Malmö Live den 19 mars. Just nu är det 3 kvällar. Kanske det kan bli ytterligare någon kväll, vi får se. Om folk är riktigt taggade här så blir vi också lite extra taggade.
Mm, det var lite arga Norrköpingsbor igår som såg då att...
Vi var på härliga Arbis förra gången.
Vi var i Norrköping förra året, ja. Eller i år var det ju. Men om vi talar om säsongen så var det förra säsongen i alla fall. Och hade väldigt härligt där.
Ja.
Och därmed blev en del besvikna då att Norrköping inte var med på listan nu. Mm. Men vi börjar så här så får vi se vad intresset finns.
Ja, man går in då på offside.org. Det är då den vanliga hemsidan. Och sen så skriver man in ett snedstreck. offside.org/offsidelive. Och så ett snedstreck till. Så kommer man till den här sidan. Där det står lite info om hur man säkrar sin biljett. Och som prenumerant så har man ju rabatterat pris. Bara av den anledningen så är det ju härligt att man är prenumerant. För att man denna möjlighet.
Man kan väl säga att vi gjorde ju det här förra säsongen då. Lite med anledningen av att vi hade ju snackat om det förut, att det vore kul att testa någonting lite större.
Mm.
Men det hade ju lite att göra med spelstopp också.
Så var det ju.
Att vi i och med det stora inkomstbortfallet på grund av de slopade spelannonserna då behövde presentera lite andra sätt att kunna synas på eller höras om. Och det här framstod ju för oss som det roligaste sättet.
Absolut.
Och rätt många hade ju skoj.
Ja. Ja, men det kändes verkligen. Vi har inte fått några.
Det var en bizarr upplevelse ändå på många sätt.
Man säger. Ja, det var nervöst och det var roligt och det var en märklig vecka. Men det man ska säga, det är ju inte en livepodd så.
Nej.
Vi har lite högre ambitioner än så, att vi bara sätter oss och kör en livepodd. Och så, det är lite högre ambitioner.
Ja, precis. Vi får väl se om vi kan tweaka innehållet en aning till beroende på vilken stad i Sverige vi står och pratar i. Gjorde det lite grann förra, men intrycket var väl efteråt var väl att när vi gick ifrån manus och blev lite säkrare sådär. Norrköping var ju till exempel sista kvällen. Så var ju det ofta ganska kul. Och man blev lite mindre rädd efter ett tag. För annars så upplevde jag att det var en blandning mellan, särskilt när man håller på och repar och sådär. Det är något man har gjort innan.
Mm.
En blandning av hybris. Det här är jävligt kul. Mm. Vad kul det ska bli. Mm. Och självhat.
Precis.
Där man har stunder av, vad är det här?
Ja, jag vet.
Vem tror man att man är?
Ja, det var en schizofren känsla. Man hoppade mellan olika typer av känslor.
Var det inte så också att om det var vår vd eller någon som frågade, ska vi skicka ut nu inför premiären till journalister och sådär, att de kan komma dit och recensera? Vi bara, nej! Det borde ju vara att man säger ja där. Men bara tanken på att bli, gå upp och bli liksom, och få kritik.
Ja, visst. Kronar man i publiken på Skalateatern.
Ja.
Det hade inte varit kul.
Nej, samtidigt så nyttigt att få smaka på om den mån vi ägnar oss åt kritik.
Mm.
Hade kanske varit lite nyttigt. Vi kan ju få en viss form av kritik för våra texter eller poddavsnitt, men det här är ju något annat.
Mm.
Men jag börjar tycka så allt mer vad gäller kritik, oavsett om det är en föreställning eller en fotbollsklubb som är just nu kanske Manchester United eller sådär. För att jag ska gå igång på den kritiken så bör den antingen vara sjukt roligt skriven eller att den erbjuder en lösning. Att bara säga att...
det här är för dåligt.
Ja, precis. Det är ju ingenting. Och det måste man som idrottsman eller idrottskvinna, tänker jag, ofta ruttna på. Mm. Att vad är det för kritik?
Mm.
Det kan väl alla se. Minns en, jag kan ha varit 14, var inne i målbrottet, så var det en juldagsmiddag. Det var en ganska tråkig jul, mina stora syskon hade flyttat och jag var liksom själv kvar med mina föräldrar. Och juldagen skulle vi till min morbror Björn i Ljungsbro. Det var inget jag såg fram emot särskilt mycket, men lite för ung för att kunna säga, jag var tvungen att följa med. Och så står jag där på trappan utanför, vi ringer på hans hus i Ljungsbro. Och så får han syn på mig och säger glatt så, tjena Johan, blivit finnig? Det är ju en slags kritik som inte leder någonstans. Det är så här, Björn, i sak har du rätt.
Fast idag är det ju väldigt kul.
Ja, ja det är det ju. Men du kan ju tänka hur jag mådde då. Du kan ju tänka hur jag mådde då. Jag vill inte åka dit från början. Det här ska inte bli så kul. Jag hade hellre varit hemma och bara sett på sport eller någonting. Och han har ju rätt i sak.
Då gick du rätt in på toaletten, tände lampan, ställde dig och kollade dig i spegeln. Bara, han har rätt. Jävla makna jag har fått.
Jag sa så här, Björn, du har rätt i sak. Men jag kommer fan inte fira någon juldag här. Så.
Fick jag då vad säger adressen en gång till? Eller?
Ja, du får säga adressen en gång till.
Vad kul alltså. Då är det alltså offside.org/offsidelive/. Då kommer man in där och så kan man köpa biljetter.
Sista snedstrecket alltså... är ju helt i onödan du säger.
Ja, är det det?
Ja, det är det. Ja. Ja, det är... Offside.org/offsidelive.
Det är den där killen av oss två. Okej, men det är alltså Stockholm 16 mars, Göteborg 17 mars, Malmö 19 mars. Tack.
Ja, jättekul om ni vill komma. Det är ju ett tag kvar, men köp i så fall en biljett redan nu, eller ge julklapp eller någonting sånt. Vi har ju en plikt att redovisa en hastig vinnare här. För förra veckans podd spelades in efter att jag hade lyckats stoppa fläktljud med hjälp då av att jag med sån här gaffatejp tejpa upp en offside t-shirt för ventilen.
Ja, precis.
Och så sa du, var det väl lite på uppstuds sådär, att kanske vi låter ut den här eller vi tar en liten improviserad low-key tävling. Att vem kan skicka in en trevlig lyssnarklenod? Och vi spontant väljer ut den som vi log mest åt. Och så får den t-shirten. Och då ska vi väl presentera en vinnare då.
Ja, vi jag kan bara berätta först den här t-shirten. Ja. När vi kom in ner här i källaren idag, så är inte t-shirten kvar. Den har trillat ner på golvet.
Ja, den är kvar.
Så den är dammig nu också. Ja. Och smutsig. Men den skickar vi till denna som du då läser upp nu.
Ja, precis. Men det är väl, du hade ju hellre haft Maradonas riktiga tröja från 86, som är lite lerig och sådär, än bara nyköpt i shoppen.
Bra liknelse.
Vinnaren, det vill säga, vi fick några bidrag. Det fanns något starkt i, den vann ju inte, men han som Marcus hette han, som bara hade sett Carl Bildt på en sportbar i Bryssel. Det var hela anekdoten.
Andemening var väl att Carl Bildt verkar vara väldigt ointresserad av fotboll.
Ja, han visste ju inte det vid tillfället. Så han undrade, Manchester United Basel visades på tv. Och det var spännande och Carl Bildt gick när det var som är spännande. Och slängde inte ens en blick. Och han blev irriterad då. Sen förstod han efteråt att Carl Bildt vet ingenting om fotboll. Hedersomnämnande till den. Men vinnaren sa vi fick bli Oscar Engermark. Som skickade in följande klenod då. Om den brasilianske spelaren Marcelo Sá som gjorde en mycket kort tid i Örgryte IS. Och så här lyder då Oscar Engermarks klenod. Det här var första året för ÖIS efter att Erik Hamrén lämnat för Ålborg. Under sin tid i ÖIS hade Hamrén varit den som professionaliserat ÖIS som lag. Och en del av detta var att ha gemensamma grötfrukostar innan träningspasset. 2004 levde grötfrukosten kvar även under nya tränaren Jukka Ikeleinen. Och en morgon så kom Marcelo Sá till ÖIS-gården, till den gemensamma frukosten. I sin hand hade han ett avlångt föremål som de spelare och ledare som redan var på plats kunde lägga märke till. Marcelo hälsade glatt och höll upp handen med föremålet som man då kunde se var ett paket ballerina. Åh, vilket härligt initiativ av den nya killen. Det blir gott efter frukosten, tänkte många. Marcelo Sá gick dock förbi gruppen, satte sig själv på en fåtölj i ett hörn av ÖIS-gårdens stora salsliknande rum och öppnade ballerinapaketet. Där satt han sen och mumsade i sig hela kakpaketet innan det var dags att byta om till träningen. Marcelo Sá lyckades assistera till ett mål under sina 5 matcher i ÖIS-tröjan. Lagom för oss.
Ja, den har ju någonting.
Marcelo Sá och en rolig ballerina och en svag sejour i ÖIS.
Ja, då säger vi grattis till Oscar Engermark.
Ja, du kan väl mejla igen med din adress så skickar vi t-shirten helt enkelt.
Mm. Då säger vi också att vi gör det här avsnittet i samarbete med Hemsjö 180 Konsult. Det är då ett konsultföretag hemmahörande i Bräcke kommun. Och där finns företag som Hemsjö 180s ägare gärna vill slå ett slag för. Den här veckan vill han då uppmärksamma Handelsbanken i Bräcke, Motor och Fritid i Bräcke och snart då även i Ånge som säljer allt från fiskedrag till skotrar. Och reklamen i Bräcke, profil, tryck och design. Hemsjö 180 konsult alltså.
Vi gör också det här i samarbete med Olka Express, den här bokningssajten för matchbiljetter till Europas största fotbollsligor, Champions League, Premier League, La Liga, Serie A och Bundesliga. Det är populärt med fotbollsresor bland hängivna supportrar. Det växer bara i popularitet, men Olka menar att det är en djungel att orientera sig bland alla återförsäljare. Och vad som bland annat utmärker Olka Express är att de har officiella biljetter till konkurrenskraftiga priser med enkla betallösningar och en hög kundnöjdhet. Så är man sugen på en fotbollsresa i vinter till våren, det ger julklapp, vill boka med en trygg aktör, kan man göra det genom att surfa in på olkaexpress.se. Perfekt julklapp då till den som redan har allt kanske.
Här om helgen så var min familj från Lerberget, Skåne på besök i Göteborg, Sverige. Och som alltid så blev det lite snickesnack med min pappa om sport. Senaste som har hänt i sport. En del uppdateringar från mina gamla hemtrakter. Och inte då så lite om just Rögle bandyklubb. Rögle BK. Inte Rögle som många vill säga, utan heter Rögle.
Långt ö. Ja. Är det sport ni främst träffas igenom så att säga när ni ses?
Det är väl ändå fotboll oftare skulle jag säga. Men pappas stora sportintresse är ju mest fokuserat på hockey och Rögle BK. Och han har ju varit till sig här på sistone. För det har ju gått så himla bra för dem, Rögle. De ledde ju till och med SHL för några veckor sedan här under hösten.
Ja, de har en liten dipp nu, men för inte så länge sedan var de väl säsongens positiva överraskning.
Mm. Och jag tog då tillfället i akt att just påpeka detta, men nu går det inte så bra längre för Rögle, pappa. Och då flög det smilor från hans mun vid fikat. Fan är du säger? Och då hade han en lång utläggning.
Han blev upprörd.
Ja, han blev upprörd. Ja. Över, som handlade om att de överpresterar något otroligt. Deras trupp ska inte prestera som de gör, och han menar att det är inte, visst, det har varit ett par förluster på sistone, men han påminner mig bara dagen innan han kom upp till mig så hade Rögle slagit Frölunda, Indien som han säger. Han säger inte Frölunda, han säger Indien.
Han har köpt det helt.
Han har köpt det helt. Han reflekterar inte över det eventuellt problematiska i Indiens. Så han hade en lång utläggning där och liksom försvarade sitt Rögle, och det var rätt fint att säga på något sätt. Jag la mig platt, jag har ingenting att säga. Jag har inte ett motargument. Jag bara hade det att jag hade sett att de hade börjat förlora några matcher då. Ja. Att de inte ledde SHL längre. Och så frågar jag pappa, hur mycket har du sett dem nu under hösten då när det har gått så bra? Nej, inte en gång. Inte en gång. Och det ska man säga, alltså från Lerberget till Ängelholm där de spelade, det är ju liksom en bilresa på 20, max 25 minuter. Jag åkte ju den ganska ofta när jag var liten, för då åkte vi och kollade på Rögle.
Ja.
Inte en gång har han varit där.
Nej.
Så sa jag, TV då, har du skaffat dig sånt här C-more-abonnemang nu då? Nej.
Han ser dem inte alls.
Han ser dem inte alls.
Nej.
Så han följer, och det kan ju vara så att jag ringer en söndag eftermiddag, 17.00 säger vi. Kan jag ringa hem och så pratar med mamma, och så frågar jag vad jag pappa när han kollar på Rögle. Då tänker jag att han kollar på Rögle på tv, men det gör han inte, han sitter ju med text-tv.
Det är så han kollar på det.
Ja. Sitter och uppdaterar så en gång i minuten med fjärrkontrollen i sin knarriga fåtölj som han har suttit i så många timmar och kollat på text-tv. Ja. Och så har han radiosport, han har lyft in radion och ställt på vardagsrumsbordet.
Jag gissar då också att, jag vet inte om det är så i SHL, men på radiosporten i Allsvenskan kan man väl på webben välja ifall man bara vill lyssna på till exempel Djurgården mot Häcken. Medan han lyssnar väl i så fall på vanliga sportextra, så det blir liksom glimtar då och då. Ibland de går till Rögle om det har blivit ett mål där.
Ja, det har inte han upptäckt.
Nej,
det finns, precis. Det
nej, så han får skärvor.
Så är det verkligen.
Och så följer han på text-tv.
Ja, och så är det Helsingborgs Dagblad då, där han får dagen efter någon typ av kanske krönika. Och eventuellt en liten kort matchrapport då. Men du ser han följer Rögle. Han hade ju inte, nu kan ju inte jag nämna en spelare i Rögle, det är ju synd. Men hade Kalle Karlsson då, som är
Daniel Saar,
ja. Mm. Han är liksom bra då. Hade han klivit in i vardagsrummet, han var skadad i match, klivit in som en överraskning, min stora dag och något sånt där, pappa hade inte. Och så hade han klivit in i vardagsrummet och pappa, han hade inte känt igen honom. Han hade inte vetat att det var han ju.
Men namnet för honom skulle däremot betyda mycket.
Ja, hade han haft tröjan på sig med namnet på ryggen så hade han ju liksom hajat till och tyckte det var jättestort. Men han har ingen som helst, han har inget intresse tror jag av att se dem. Men,
men det betyder jättemycket för honom.
Det betyder otroligt mycket för honom.
Ja, det är intressant ju.
Uh-huh.
Det är ett slags supporterskap som vid en första anblick kanske inte står så högt i kurs.
Nej.
För ja, det närmaste man ska göra är att försöka titta på laget som man bryr sig så mycket om. Live, om det går, åtminstone på tv. Och han har ju dessutom då nära till laget, vad sa du, 20 minuters bilfärd eller något sånt där. Det gör han inte då, och han väljer heller inte, och han skulle till och med kunna ta ditt C-more abonnemang helt gratis och bara snylta på det, gissar jag.
Det sjuka är att den tanken har inte slagit mig.
Nej, den har inte slagit honom heller.
Han vet att jag har det.
Ja.
Ibland när han varit hemma hos mig så har det varit allsvenskan på. Då har han ju bett om det. Ska vi inte bara se på och se hur det går för HF? Han, ja, absolut. Och sen har han ju suttit här i flera timmar till mamma och säger, nu ska vi åka hem.
Ja, ja, men han ser dem inte då alltså. Ja. Men det betyder...
Ja, det är ju en viss snålighet, är det.
Ja, men
det kan man inte unna sig.
Nej, men han skulle...
Jag borde ju säga det till honom, fan, ta mitt konto och logga in.
Just det, men han är inte miljonär, din pappa, men han skulle ändå ha råd med ett C-more-abonnemang. Det skulle han kunna göra plats för, så att säga. Ja. Men det gör han inte då, utan han följer det här laget utan att se dem spela. Mm. Bryr sig ändå jättemycket om hur det går. Har han åsikter om laget? Alltså sådär, vad som är fel när det går dåligt eller sådär?
Ja, det är mer av den här lite enkla så att det är för gammal trupp. Alltså det är så, eller så är det för ung trupp.
Ja, eller de har svävat iväg lite.
Ja, men då, ja, precis så, lite grann. Ja. Kan vara det. Alltså. Det är ju inte detaljerat att hans skridskoåkning har blivit sämre nu på sistone.
Ja.
Jag kan inte heller, för att de analyserna finns ju inte i hockeyn heller. Mm. Man behöver inte ha så starka analyser, utan det är ju mycket att de inte åker så bra skridskor längre, att de inte åker in i rätt zon och så.
Nej, så är det väl. Men om vi säger då att vid en första anblick så är det här inte något som har jättehög status.
Mm.
Men du kan ändå vittna om att han bryr sig jättemycket om den här hockeylaget och föreningen då.
Mm.
Och det påverkar honom i viss utsträckning om hur det går för laget. Då blir han glad och tvärtom så. Jag tänker att det var ju ändå så, i alla fall om man talar om fotboll och internationell fotboll, som vi växte upp.
Mm.
Visst, det fanns Tipsextra och sen kanske det fanns Uno Cruz Due från Italien. Men det var ju sällan då kanske som ett favoritlag visades.
Mm.
Man följde ju inte så mycket lagen genom att se dem spela. Alltså det fanns en kille i Motala som kallades Fredde Milan. Mm. Han var väl ett år yngre än jag, tror jag. Ja.
Men gissa att han är det på Milan?
Han var ju då besatt av Milan.
Ja.
Och han var bara, ibland var det bara Milan. Fredde Milan eller Milan. Där är Milan, sa man.
Mm.
Han gick då i Milan-kläder. Han hade liksom halsduk och ofta hade han skrivit själv sådär Milan på kinderna och så.
Mm.
Men han kunde inte se Milan spela så ofta.
Mm.
Han var då besatt av det här laget som han väl blev genom namnen som var där.
Mm.
De här ikoniska, allt från Maldini, och vi behöver inte dra alla namn. Och han hade säkert dem på bilder hemma, och så hade han supporterprylar.
Mm.
Och någon gång ibland var det kanske Europacup-final på tv. Och sen kom Uno Cruz Due, och visst, då kunde man någon gång ibland se Milan. Men hans supporterskap var ju i någon mån väldigt starkt. Alltså han var ju helt besatt av Milan.
Mm.
Men såg de nästan aldrig spela.
Mm.
Och du minns vad ska man säga, när NHL-vågen kom. Jag vet inte, kom till Sverige. Folk har väl brytt som NHL tidigare. Men det hände ju något där. Så att säga, tidigt 90-tal.
Mm.
De här NHL-tv-spelen. Och det kom så himla mycket merchandise. Och hockeybilder förstås.
Absolut.
Hockeybilderna kanske är viktigast där.
Ja, säkert faktiskt. Det har man glömt på oss lite grann.
Ja, jag hade också hockeybilder då. Det var ju inte... Alltså fotbollsbilder var ju Panini, satt in i album. Hockeybilderna var mer sådär, de hade man kanske i någon liten perm.
Mm.
Och så kunde man byta mycket. Jag minns att vi tog med dem till skolan.
Mm.
Och så satt man och tittade på kanske Steve Eiserman eller Teemu Selänne.
Mm.
De såg ju inte vi spela någon gång.
Nej.
Jag minns att jag började hålla på Detroit. Jag köpte någon Red Wings-vimpel på Skänningemarken sådär. Och började hålla på det laget.
Chicago Blackhawks var mitt.
Ja, det var det. Ja, Jeremy Roenick.
Ja, men jag ska också säga Montreal Canadiens.
Två lag. Inte heller så bra. Jag var rätt i Kanada också.
Det är klart. Ja.
Men de här namnen då, som man ser via hockeybilderna och sen kanske via det här tv-spelet.
Mm.
Och förstås text-tv, matchfakta, ser man. Steve Eiserman har gjort mål.
Mm.
Dino Cicciarelli, Paul Eiserbert.
Låt oss bara stanna en sak här. Vi pratade ju då med min pappa, följde Rögle via text-tv och så. Och vi följde... Blackhawks eller Canadiens, eller i det fall Red Wings via text-tv. Tror du, detta är en 25 år sedan kanske, vi satt där, du satt i Motala, jag satt i Lerberget, tjock-tv. Tror du att text-tv är lika snabba att uppdatera efter att Canadiens har gjort ett mål idag som de var? Jag tror att det är samma tid mellan ett mål görs och att uppdateras på text-tv.
Så som jag minns det.
Det är 5 minuter efter.
Men så som jag minns det från när man var liten, så då gick man ju på morgonen och kollade vad som hade hänt.
Det är ett dåligt exempel.
Nu har de kanske målservice på natten, men det minns jag inte att de hade målservice på NHL när vi var liten. Nej, då fick man se då när man gick upp och så kollade man matchfakta.
Ja, just det. Min poäng var bara att text-tvs uppdateringshastighet
har inte ökat.
Har inte ökat, den är konstant.
Nej, det är mycket möjligt. Mm. Men de här då, i vårt fall då kanske hockeyspelarna, eller i Freddy Milans fall.
Att man säger också NBA, vi måste också nämna Chicago Bulls, som det känns som att alla hejade på utan att de någonsin hade sett dem spela.
Ja, jag håller med. Bulls var ju något speciellt, för att det var ju liksom stjärnlaget nummer ett.
Scottie Pippen.
Ja, liksom Jordans lag. Mm. Men det var ju inte, alltså NBA har ju blivit större nu. Det var ju inte att folk gick och följde NBA.
Ja, men det var lite med merchen där, du vet, linnet, basketbollen, sparlingbollen, man skulle gå runt med den även om man inte tyckte det var så kul med basket. Det var mer liksom en lite statement, att man var lite så, jag har börjat kolla på David Letterman på ZTV.
Ja, nu är du lite äldre än vad jag tänker. Vilken tid jag pratade om.
Osäkra tonåringar.
Ja, jag kollade inte på Letterman som 8-9-åring. Ja. Och Bulls, det var ju bara Bulls. Mm. Alltså det var ju inte att du hittade någon att han där borta håller på Boston Celtics.
Nej.
Utan det var ju att det där laget nästan var som ett fenomen. Och sen Dream Team och så. Att det fanns något coolt i hela grejen. Men NHL hade ju folk olika lag som de då bara hade bestämt. Och sen ser de dem inte spela på nätterna. För först gick det ju inte att se dem på nätterna. Och sen kunde man ju inte som 10-åring, om det nu skulle gå att se, sitta uppe på nätterna helt enkelt. Mm. Så det var liksom personer och klubbar man följde utan att någonsin se dem spela egentligen. Mm. Det gjorde ju då också att de här namnen, de blev ju lite gudalika nästan. Mm. Och det kan ju gälla internationella fotbollsspelare också. Jag tänkte på det nu, bara innan vi gick in här, med hela den här Zlatan-historien nu på morgonen. Mm. Zlatan Hammarby och Twitter kokar. Han är ju en superstjärna. Som man får reda på en massa saker som man gärna hade varit utan. Mm. Så, att det hade varit skönt att gå tillbaka till 93, där Steve Yzerman bara var en mytisk figur som man förstod var väldigt bra på hockey, och det var någon cool hockeybild.
Ja,
sen kunde man själv skapa sig, så kunde man själv skapa sig en bild av hur han kanske var, och det som spelare och som person. Det blir ju inga riktiga män, de blir som actionfigurer nästan, de här hockeybilds gubbarna eller cellerna eller sådär.
För det var ju också så att du minns den här boken Sporten idag. Det kom ju en varje år då, Sporten idag 1992 till exempel. En
slags sammanfattning av svenska sportåret.
Kanske man kunde få det genom jultidningarna eventuellt.
Ja, det känns
kanske
väldigt
man fick den ofta julklapp i alla fall.
Kompatibel.
Ja. Där var det ju så, där kanske var ett porträtt på Iceman eller Wayne Gretzky.
Ja, snarare det kanske.
Ja, Wayne Gretzky var ett porträtt, men det var ju liksom ett Wikipedia-aktigt typ av porträtt, att han föddes där och där. Sen började han spela där. Och han var lovande. Det fanns ju ingen sådär, liksom ingen klenod runt honom.
Nej.
Som lyfte honom, som eleverade honom till wow. Men det räckte ju, bara det var ju härligt.
Ja, men poängen var då att i någon mån var man ju supporter. Mm. Sen kanske man skulle skratta åt det supporterskapet idag. Men som din son nu till exempel, som ju precis som du håller väldigt mycket på Liverpool. Mm. Han ser ju då sina hjältar spela varje omgång om man vill. Jag vet inte hur det är med Champions League när det är sen avspark om man får vara uppe.
Det är fortfarande diskussioner om de där matcherna.
Ja, han får se dem väldigt ofta i alla fall.
Ja, absolut.
Medan de hjältar man själv.
Han ser ju i alla fall dagen efter Champions League.
Ja, det gör han, just det. Och kommer kunna göra mer och mer ju äldre han blir, kunna läsa väldigt mycket om dem, allt han vill. Han kan följa dem på Instagram och så. Mm. Medan man själv fick skapa sin egen bild av hur Steve Yzerman var. Mm. Och att det fanns en ganska skönt i det. Och jag menar, din pappas supporterskap till Rögle idag då, som han aldrig ser spela.
Hette han Sar eller?
Sar. Ja. Ted Brithén.
Ja, men han är ju,
skulle vi kunna slänga in det.
Han är ju, trots att min pappa börjar närma sig 70, så är han ju liksom det som Iceman var för oss. Sar.
Ja, ja, ja. På sitt sätt. Ja. Det är absolut så. Mm. Men jag känner ju igen, jag följer ju IFK Motala bandy precis på samma sätt.
Text-tv.
Text-tv. Jag skulle ju kunna gå in då på Bandyplay, som det heter, och skaffa ett konto där och se deras matcher. Men det gör jag inte. Och jag har inte varit på isstadion på över ett år. Men jag är ju helt ärlig när jag säger att jag bryr mig jättemycket om hur det går för dem. Det är inget snyggt supporterskap. Jag sitter då precis som din pappa. Jag läser in förartiklar i lokalpress, och när de spelar match vet jag precis vilka som är borta, och följer dem via text-tv och skapar då även där nästan min egen bild. Du vet, man får du var inne på att de inte är så snabba med att uppdatera, och i bandy kan det bli rätt mycket mål. Och så är det är avslag 19.00 och nu är klockan 20.47 och det står 4-3 till Villa mot Motala. Tänker jag, ja, de kanske fram i minut 82, 83. Har de kraft att gå upp? Ja, kanske de sätter in den och den. Det är ju inte en sportradion, för det anses ju för irrelevant. Sådär. Och det är något nästan skönt att inte veta så mycket om dem. Jag vill nog inte veta så mycket om de där IFK-spelarna. Vad de är för människor och så. Utan de kan nästan bli lite mytiska för mig då. Och i alla fall skönt som komplement när man i all övrig sport har vilket utbud som helst att välja på. Du kan se Liverpool hela tiden. Så är det skönt att ha som motvikt nästan. Att nästan få liksom gissa och... Det blir nästan starkare när jag inte vet så mycket om dem, förutom att jag håller stenhård koll på resultat. Och jag bryr mig verkligen. Sitter ju så liksom blir skitnervös där. Fan, ska den här matchen nu snart bli blå på text-tv? Så att den borde vara slut nu. Varför är den inte slut? Så. Fast jag aldrig ser dem spela då. Det är ju konstigt egentligen. Men ändå, jag förstår din pappa precis. Men det skulle ju inte anses som särskilt modernt supporterskap. Men det finns många sommar kanske.
Ja, men jag minns precis hur det var när man satt. Du sa det här att det blev blått och så. Och sen så var man ju så himla snabb då på om det var Liverpool eller om det var Rögle för all del när man var liten. Så skulle man direkt gå in och kolla tabellen då. Sen så tog det liksom flera minuter och så man hela tiden uppdaterade. Man ville se en ny uppdaterad tabell så här. Okej, klättrade Rögle nu upp till fjärde plats här. Så bara väntar. 5 minuter, 7 minuter, vad händer?
Kommer du ihåg också, så kan jag vara fortfarande, att laget som man håller på, låt säga att det är mot Taliban nu. De matchar inte riktigt slut, men de går mot seger här mot Vetlanda. Kan jag ta upp tabellen. Den är inte uppdaterad än. Jag vill se live när det liksom pling och de klättrar 2 placeringar.
Ja, just det.
Att det finns ett litet rus i det. Så, ja. Vad gör du? Ingenting.
Så här var det att växa upp 80-talet.
Ja, men vad sa du till honom? Försökte du få honom och du måste börja kolla på laget?
Eller ja, jag måste göra så. Idag så ska jag, nu vet jag inte när Rögle spelar sin nästa match. Men jag ska ju definitivt se till så att han löser ett C More-abonnemang. Han får ta mitt konto. Så.
Ännu finare hade det varit. Ska ni ner dit på jul eller?
Nej.
Nej, just det. Men om du kommer ner dit för en inte försenad julklapp och så har du med dig Daniel Saar. Bara för att se hur du reagerar. Det är väldigt viktigt, Daniel. Då måste du också grunda hos Daniel Saar. Att så här, pappa kommer inte känna igen dig. Han bryr sig, alltså, du är ett supernamn för honom. Ja. Han ser dig i HD varje gång och när du gör poäng och sådär. Han älskar dig, men han känner inte riktigt igen dig. Så kom i din utrustning. Med klamporna på. Och tröjan på. Du kan gärna backa in så att han direkt ser. Så här. Och så kommer jag där riktigt bakom och så säger vi så här, god jul tillsammans.
Ja, då hade jag kanske...
Hallå?
Ja, nej. Ett säsongskort. I ishallen i Ängelholm.
Ja.
Det får jag ju skaffa till dem.
Men bara, jag vet att du, nu ska vi stänga den här boken. Vi är långt ifrån fotbollen här nu. Men du har ju också vittnat om hur det var när ni brukade vara. Kallas det Ladan? Det har väl något företagsnamn idag i sig.
Ja, jag vet inte.
Där Rögle spelar. Ja. Ni var ju och såg dem när du var mindre. Och du har ju vittnat om hur din pappa satt och gnällde.
Ja, hela tiden.
Och att det bara var gnäll och negativt.
Ja, ett av mina starkaste ögonblick när jag var liten, det var när vi stod ju alltid upp. Vi köpte ju aldrig liksom sittplats och vi stod i kurvan. Heter det så? I Ladan.
Kurva Nord. Nord tribunen.
Ja, vi stod i alla fall högst upp där. Kallt och så, vi minns att det var. Det luktar alltid som det gör i ishallar. I alla fall så minns jag att pappa, han var extra kritisk i en match. Gnällde hela tiden, var på Bröderna Älvenäs eller vilka det var. Oh. Gnällde hela tiden. Var på liksom en gubbe bredvid. Pappa sa, vände sig om till honom. Nu får du hålla käft. Jag har inte hört mer än gnäll. Du är med din son här idag. Ska du bara stå och gnälla?
Är det inte bättre att du följer det här laget på avstånd? Och där såddes ett frö till ett framtida supporterskap.
Pappa hade ju ingen replik där. Nej. Han blev tyst sen.
Vad kände du för din pappa?
Jag kände bara stor sorg.
Ja.
Jag ville bara att han skulle ryta ifrån tillbaka där. Så här, jag gör väl vad jag vill.
Ja. Han hade ingen comeback.
Idrott ska jag bröra, skulle pappa haft en liten utläggning där. Det är känslor. Ja. Står du inte det?
Det kom ingenting.
Det kom ingenting.
Nej.
Tystnad.
Och då är det väl att föredra då. Ja. Att han sitter hemma och kan skapa sin bild av att det kanske ser ganska bra ut. Så slipper han sitta där och gnälla. Förra veckans viktigaste intervju var kanske inte när Erik Edman satte sig ner med fotbollspensionären Andreas Isaksson och intervjuade honom. Har du hört den intervjun?
Jag har hört brottstycken.
Ja, det börjar ju nästan bli en genre.
Edman intervjuer?
Ja, dels det har han väl gjort. Och där i sin podd, Fotbollsexperterna, så intervjuar han Andreas Isaksson. Jag blev ändå lite nyfiken eftersom Isaksson inte snackar så ofta. Men i egen genre tänkte jag att utövare intervjuar andra utövare. Om vi nu lite slarvigt kan kalla Edman för en utövare. Han är ju, spelar inte fotboll längre, men han är ju, ska bli tränare i Hittarp. Så har det blivit allt mer vanligt att man tror jag, även från sändande bolag och så. Var det inte Olivier Dacour som gjorde följde Zlatan?
Kanal Plus, som det fortfarande heter det väl?
Ja, precis. Mm. Och jag vet inte hur det är i England. Det känns ju ibland som att experterna, de börjar som experter. Och så långsamt blir de nästan lite som någon slags semi-journalister.
Ja,
är det så. Inte sådär att Neville ut och testar lite grejer? Och som
det är inte så,
reporter?
Men på tal om det här så Jamie Carey har ju dragit igång en ny podd som han själv rattar. Där han åker runt och träffar fotbollsprofiler.
Ja.
Henri var premiäravsnittet. Jordan Henderson har varit en.
Just det.
Och så. Så att, ja. Vi pratade om hockey. Att det blir vanligare så kan Carragher bekräfta detta.
Ja, för experter har det ju funnits länge. Mm. Men att experterna med tiden går och blir, ja, som de också ska producera någon form av journalistik själva. Mm. Och om man tittar på, eller lyssnar på den här intervjun, så man förstår varför. För man kan bli lite avundsjuk på fördelen som Edman har när han sätter sig med Isaksson. För han är väldigt avslappnad.
Mm.
Och tanken är väl att...
De har sett varandra nakna.
Ja.
Vad det nu kan betyda. Nej, men de har ju ändå bott tillsammans.
Ja.
Ganska många gånger på hotell och så. De har ju liksom verkligen lärt känna varandra. Sen har kanske inte de bästa kompisar idag.
Tror du de även så att säga har sett varandra nakna mentalt?
Nej. Varför skulle de göra det?
Jag menar liksom hela, alltså psykiskt. Jaha, när de har sett sina... Jag vet hur Andreas är när han är helt... när han har känslorna utanpå. Sådär.
Ja. Lite grann i alla fall.
Tanken är väl, gissar jag, dels när ständande bolag låter en annan stjärna träffa en annan stjärna, eller som i det här fallet, att den andra ska prata lite mer.
Mm.
Och så är det ju ofta. Man kan bli lite avundsjuk på det, att man märker att Andreas Isaksson låter mycket mer bekväm än vad han skulle göra, kanske om du eller Lund skulle sitta ner med honom.
Mm.
Han sa faktiskt ganska ärligt då, liksom pratade om den här smärtsamma straffförlusten mot Holland i EM 2004, att han än idag grämer sig över att han inte nöp någon straff där.
Mm.
Det känns inte riktigt som att han skulle bjudit på sånt. Det låter kanske inte så mycket, men Isakssons värld var det någonting i alla fall. Mm. Den fördelen har de ju.
Mm.
Nackdelen är ju lite att det märks att de inte är tränade journalister. För rätt stor av intervjun går ju ut på att Erik Edman berättar för Andreas Isaksson hur han har haft det på olika klubbar i världen.
Du rundar av din utlandsvistelse i Kasimpasa. För alla ni som inte följer turkisk fotboll dagligen så kan man väl jämföra med någon form av Östeuropas Monaco. Arenan ligger coolt häftigt i bostadsområdet eller stadsdelen Taksim. Uppe på en höjd, man ser ut över, på läktaren ser man ut över på spåren. Det är vansinnigt vackert. Jättelite publik, bra betalt. Så det låter ju som en perfekt kombo och liknande Monaco där, om man då vill ha lite lugnare och skönare.
Jag behöver inte säga så mycket, du har ju beskrivit allting hur det är.
Skulle man skriva ut i text så skulle frågorna vara brutalt långa och mer som resonemang. Och sen kommer du dit och det är en bra målvaktsuppsättning och jag vet ju själv hur det är att spela där och det är hårt tryck.
Och man, så borde du
så
fint
bor man bra där och sådär. Och hur upplevde du det? Så här, att så finns det är lite coachtips där ju då, att sådär försök att få den du intervjuar och säga det istället. Men som komplement är det trevligt att det finns, för de blir avslappnade och så är det lite lättsamma gliringar, som att jag är bättre på dig i pingis på den nivån.
Hör till, lite banter.
Ja, ja. Uh-huh. Lite mer uppmärksamhet fick kanske intervjun som franska L'Équipe gjorde med Conte, Inters tränare då.
Mm.
Och den rewritades ju ganska flitigt. Framförallt
då, varför då för den här delen om hur Conte rekommenderade eller nästan ordinerade spelarnas sexliv. Att de skulle helt enkelt inte ligga näringen på match, och skulle de nödvändigtvis ligga med sin partner så skulle de ligga underst, för det var inte lika energidränerande som att ha någon annan ställning när man har sex.
Det skulle det också då gärna, tyckte Conte, ske med just partnern. Mm. För då behöver man inte prestera lika mycket. Det är alltid lite mer action, sa han, om det är med någon annan.
Det hade varit kul om L'Équipes reporter hade gjort en Edman där. Jag har tänkt mycket på en sak. Inför matcher så borde det ändå vara så att spelare kanske ska ligga underst när de har sex. För annars så dränerar det rätt mycket. Och sen så hade det bara kont sagt, just det.
Jag behöver inte säga så mycket mer. Så är kontet till och
kipsen. Ja.
Så det han vill ha är ett håglöst 2 plus knull.
Lutherskt.
Ja, om det nu måste ske. Inte mycket. Det hade också varit kul att fråga Conte när han säger att han rekommenderar att ligga underst. Är det samma för de homosexuella i laget? Eller hur tänker du där? Mm. Bara för att se vad han svarat. Det har varit spännande. Jag tänkte, vi kan ju komma till det här med sexpratet. Men det är en ganska lång intervju som Lekip gör med Conte. Mm. Och när han kommer in på sex och samlevnad är ju för att han har haft ett resonemang där han talar om hur krävande hans jobb är eller hur han ser på det själv. Att han säger bland annat att han är så intensiv i sitt ledarskap och allt går ut på, nästan inte på att vinna utan på att undvika och förlora på söndagen. För om han förlorar så liknar han, då blir det tillstånd av sorg.
Mm. Sörjer i ett par dagar.
Ja, en dag eller två. Mm. Och allt går då ut på att förhindra att så sällan som möjligt ska man få känna på den här sorgeprocessen. Jag har ju intervjuat Pontus Wernbloom till numret som är ute den här veckan.
Amen.
Han pratar inte om sex och samlevnad, men jag kände igen lite av det där med att nästan vara mer besatt var att slippa förlora än att vinna. Han spelar ju då i PAOK, även om han är skadad nu, som vann grekiska ligan i förra säsongen. Han hade då gott om anbud, berättade han, när han skulle flytta från Moskva. Mm. Och kom även anbud från Premier League. Vet inte vilka klubbar, men han antydde väl att det var ju inte Liverpool eller Chelsea, utan kanske på under halvan. Mm. Och då tänker man kanske att fördomsprofilen om Pontus Wernbloom är att han skulle göra vad som helst för att spela i Premier League med sin fysik och sin inställning. Men ja, det skulle man kunna tro, sa han då. Men då pratade han just om att han hänger upp sitt fotbollsliv mycket på att förlora så sällan som möjligt. Mm. Han vill så ogärna vara, alltså det är klart att andra faktorer spelar in också om man väljer klubb och så. Men att det var väldigt viktigt för honom att vara ett lag som vinner mycket mer än de förlorar. Mm. Inte för att vinsten i sig var så berusande, utan för att det är så jäkla, den här sorgeprocessen då, som även Conte pratar om, klarar han inte av. Eller han vill ha den så lite som det bara går. Mm. Därför väljer han då nästan en lite sämre liga, men att få vara ett lag där det finns, där man slipper det här så ofta som möjligt. Det är ju ganska destruktivt sätt att se på det, men han pratade klokt om det. Och Conte pratade också om att han vill slippa den här sorgeprocessen. Och i det så bör man då vinna sina matcher. Och om man är tränare för ett seriallag så måste man förstås ha bra spelare. Man måste ha en bra taktik. Och Conte har väl fått mycket beröm för sitt taktiska kunnande. Mm. Och det pratar han om visst i den här intervjun. Men han pratar också då om att det gäller att ha ett 360-graders perspektiv. Och med det menar han väl att man måste se på helheten och kunna påverka överallt. Mm. Varje liten detalj kan spela roll så att vi kan få undvika den här sorgeprocessen.
Och därmed snacket om sexet.
Ja, det kan ju vara en detalj då. Mm. Men och då har man då spelare. Han är beroende av att spelarna presterar. Han vill att de ska vara så bra förberedda de bara kan vara när det blir match. Mm. För att maximera möjligheterna att slippa förlora. Och han gör vad han kan genom att drilla dem på träningarna. Och lägga mycket tid på den bästa taktiken. Allt det där som tillhör. Sen kan han ju inte gå in och kräva. Det här är ju inga regler, gissar jag, som Inter har. Att spelarna ska skriva under ett kontrakt där de måste gå med på att ha sex på det här sättet. Mm. Om det är matchdag, utan det är hans rekommendationer. Mm. Och på ett sätt kan man ju tycka att han framstår som lite dum i huvudet. Mm. Liksom så. Vad är det här för prat? Och det kan man ju för all del tycka. Men om man är så besatt då, av som Conte verkar vara, av att inte förlora matcher och är ändå helt beroende av att spelare presterar på topp och är så bra preparerade som möjligt, så måste det vara väldigt lockande att gå in och vilja styra i deras liv. Mm. I någon mån, för de är beroende av hur det är för dem. Och det här blir lite extrem situation när man pratar om sex och så. Men man kan ju gå till mer vardagsaktiga grejer, som att någon har småbarn hemma till exempel. Och kanske få sova dåligt. Och det vet vi ju att klubbar gärna gör så mycket för att de ska kontrollera spelarnas uppladdningar i många olika ligor, att de tar in på hotell dagen före även hemmamatcher och så. Mm. Man ser alltid Grekland och Turkiet och Ryssland sådär, ja, att de blir...
Jag tror att det är fler. Liverpool gör det.
Ja, det gör de. Ja. Ja. Att de vill, ja, de ska få god nattsömn och vara så förberedda som möjligt. Mm. Men så kan ju inte lag göra överallt. Och i Sverige har vi väl lite mer synen att spelare mår bra av att vara i sin naturliga miljö. Du hade inte gillat att bli inlåst ett och ett halvt dygn innan du ska ut och spela match, gissar jag. Du hade hellre varit hemma och lita, att tränaren litar på att du sköter dig. Liksom. Mm. Mm. Men så har man kanske mycket hemma. Och jag minns att Alexander Axén, när han var tränare i ÖSK, berättade om en spelare som, jag tror det var lite kämpigt hemma med, om det var småbarn kanske, spelaren sov dåligt.
Kolik.
Säg att det var kolik. Mm. Och det är bara bra att jag inte minns vem det var, så behöver vi inte hänga ut honom. Men då kunde Axén då se att det här påverkar honom. Han kommer hit sliten och det är tufft för honom. Som tränare är det ett problem, för att den personen är viktig för att vi ska kunna vinna matchen, och jag ser att han är inte i sin bästa form. Då vet jag att de hade en diskussion om det, och det var ju inte som att Axén gick in och sa att du måste kräva nu av din fru att du får ta mindre ansvar hemma, sova borta, hitta en lägenhet som du kan sova i före våra matcher. Men de pratade om det i alla fall. Och det tänker jag mycket på, hur det är för en tränare i det läget. Man inte är på kontinivå, men säg en allsvensk tränare. Och man ser att den här personen, det påverkar ju liksom. Mm. Är lite sliten och får inte sova tillräckligt. Mm. Det är ju en elitidrottsman eller kvinna som har kroppen och hjärnan som verktyg. Mm. Och samtidigt så vill man inte bli ett as då. Den balansgången måste vara jäkligt lurig. Du minns gamla skidåkaren Johan Olsson?
Ja, precis. Vad var det nu? Det var inför, var det VM på hemmaplan här i Falun?
Ja, det var hans sista stora mästerskap då.
2015.
Ja, inget får gå fel. Mm. Och han har då två barn i dagisålder, tror jag. Och skidåkare är ju nästan ännu mer.
Ja, men där är så jävla mycket med bakterier. En liten förkylning där kan ju förstöra ett års arbete.
Plus att det är så mycket på sin spets. Nu är det VM. Det är verkligen då det gäller. Det är inte riktigt sådär en ny. Alltså, nej, sen har vi FA-cupen istället.
Nej, det är inte bara,
så inget får gå fel. Så de tar då beslutet i hans familj att Johan ska, som uppladdning, isolera sig i 7 veckor. I en stuga, jag tror det säkert var det i Bruksvallarna. Där han då ska vila, träna, sova, äta, ladda på så bra sätt det bara går. För att han ska vara i bästa möjliga slag.
Inga jävla dagisbakterier.
Inga dagisbakterier. De är ju väldigt känsliga för sjukdomar, känns det ju som också. Och det enas familjen då, och Johan Olsson gör detta. Och han vinner ju också guld. Mm. Och han är uppenbarligen i väldigt bra form när det ska avgöras. Han har ju pratat om det, hur tufft det där var. Och man kan gissa att det var ganska tufft för hans fru då också, som då blir ensamstående med 2 dagisbarn i 7 veckor. Mm. Relativiserar vi, det finns tuffare saker, men det vet alla att det kan vara ganska tufft. Mm. Liksom så. Mm. Och det är ju ganska upp, han verkar vara en klok person, Johan Olsson. Han måste ju ha tänkt på, och det måste ju en del fotbollsspelare göra också, att ingen säger det riktigt rakt ut. Men det finns en person i familjen som är lite viktigare än vad de andra.
Inte bara lite.
Nej, i alla fall dens karriär. Ja. Den karriären styr då vad vi ska bo, vad vi kan göra och inte göra, för att den anses vara så begåvad på, inom sitt område, och dessutom tjäna ganska mycket pengar kanske. Mm. Tänker de på det, undrar jag.
Ja, först tänker jag ett litet tankeexperiment här, med tanke på att vi berättade här att vi ska göra Offside Live framåt våren. Framåt våren så kommer din lilla Elma, han kommer komma till den perioden där tänder börjar komma. Och när tänder börjar komma så vet man ju att det kan bli rätt många jobbiga nätter. Om det är så då att jag säger till dig, Johan, att inför vår premiärkväll, Skalateatern, Stockholm. Johan, nu vill jag här, från och med nu på fredag, så jag har byggt ett hotellrum till dig. Jag vill att du checkar in där.
Finns det text-tv, tror du?
2 nätter sömn, ingen kontakt med Elmar, ingen kontakt med din fru. Du ska inte liksom påverkas av det här, jag har sett att du är sliten.
Du borde ta det längre. Jag har bokat en stuga i Bruksvallarna.
7 veckor. Och så kör jag lite så. Jag kan ta ett snack med Janne också. För att det är viktigt att du levererar här. Jag vet ju hur du blir liksom påverkad av lite sömn. Så jag tar ett snack med Janne också. Ja. Förklara dig hur viktigt det här är för Offside. Vi tackar nej till spelbolag, annonserna. Vi måste hitta nya intäkter. Så tar jag ett snack med henne. Vad tror du hon har sagt till mig om jag hade varit? Då är jag ju liksom lite grann din tränare. Mm. Har hon sagt, dra åt helvete.
Du ger inte på några konte tips, hoppas jag. Nej, hon hade ju undrat vad du håller på med. Mm. Och även jag hade ju undrat vad du håller på med. Mm. För det finns ju en gräns någonstans där, den är jag lite nyfiken på, för det är också hur samhället utvecklas. Mm. Att Johan Olsson blev ju världsmästare det året, men han kanske inte blev årets pappa.
Och det, pappa?
Eller vad heter det?
Jo, precis.
Ja, och det visste han om. Och jag menar inte ett dugg att kasta skit på honom här, mm. för det är ju rimligt. Mm. Alltså förmodligen så behövde han ju den uppladdningen. Och förmodligen så skulle Axéns lag ha en chans att prestera något bättre om alla spelare får vara helt utvilade och bara kunna ladda precis som de vill.
Både och, för att det finns ju som sagt, det finns ju rätt många du var inne på tidigare. Ja, men det finns ju rätt många spelare också som du skulle ju både må sämre. Du skulle ha dåligt samvete gentemot Janna om du skulle checkat in i Bruksvallen 7 veckor innan Offside Lives premiär. Dåligt samvete gentemot dina barn. Du skulle må dåligt över dig själv. Vad håller jag på att bli för en typ av människa? Bara fokus på mig. Fan, hur går det där hemma? Du får rapporter och sms som säger att nu har Hedvig också blivit magsjuk. Nu rattar jag henne om nätterna samtidigt som Elma ligger och skriker. Jag har inte sovit bra. Men det är viktigt med att säga live skalateatern så. Du hade ju mått skitdåligt. Och presterat säkert sämre när vi väl klev ut på scenen. Mm. Och så måste det vara för en del fotbollsspelare också.
De har dåligt samvete.
De har dåligt samvete och känner att fan, jag är inte närvarande. Jag känner att jag saknar min dotter. När man ligger liksom i en jävla bunker utan, vet, det är också så, du ringde ju Bjärsch här för, inför du skulle åka till Grekland och träffa Värmblom bara för att snacka lite med Bjärsch. Och då sa han, jag är på ett jävla spelhotell här i Turkiet. Lite dålig täckning också. Jag är i någon bunker här. Mm. Och du vet, man kan inte ens få tag på sin partner.
Ja. Ja, dels kan det ju vara såklart saknad, men också en känsla av att, precis som man kan känna i ett fotbollslag, känslan av att inte bidra. Mm. Och man känner sig dålig för att man smiter undan. Så. Mm. Men de facto är det ju så. Och det finns ju någonting där med att om man är tränare, säger Allsvenskan, att man vet att det här skulle maximera kanske, det behöver ju inte vara så extremt att man skickas bort, blir helt isolerad. Mm. Men det kanske ändå är snack att, inte vet jag, Ajda Revic fick väl tvillingar. Och om han ska vara en fullt jämställd man hemma och ta hand om dem och vara uppe på nätterna och vaka när det behövs, så kommer det antagligen gå ut lite över hans prestation. Mm. Därmed är det ju rimligt att man från ett sportsligt perspektiv funderar, hur kan vi lösa det här? Mm. Kan vi få bort Astrid lite så att han vissa nätter kan få vara i fred? Mm. Och kanske är det så också, jag vet inte. Men samtidigt som man ska försöka vara en modern man, mm. så går det är en ekvation som kanske inte riktigt går ihop.
Nej.
Och där finns det ju, alltså jag kan ju känna, när jag spelar tennismatcher då, vi har match på 5 på lördagskvällen. Och det är ju otroligt amatör. Aktivt. Men det är ändå en match som jag bryr mig om. Mm. Det är inte så ofta jag kommer iväg och spelar, och när det väl gäller så går jag verkligen in för det. Och då kan jag, då vet jag att jag ska iväg på kvällen. Mm. Jag lämnar min fru med 2 barn och rattar på kvällen och lägga båda, vilket kan vara jobbigt med en bebis och en 5-åring och så. Mm. Då kommer jag kanske känna att då måste jag innan den lördagen väga upp för det. Kanske hon kan komma iväg, så kan jag ta båda för att liksom komma lite på plus innan. Och då kan det ju vara så att när jag cyklar iväg sen, när det är dags för tennismatchen, så slår det mig att just det, jag har inte hunnit käka. Mm. Stänga in och trycka i mig 2 korvar på pressbyrån. Mm. Och det kan ju låta larvigt då, men i en viss mån påverkar ju det min prestation. Mm. Att jag har laddat ganska dåligt och kanske kroknar då i tredje set. Mm. Men jag skulle ju aldrig kunna säga att vi möter Pixbo imorgon. Mm. Så det är att jag går iväg. Jag skulle behöva hela lördagen för att bara kunna äta på rätt tid och kunna kanske ta en liten tupplur där. Ja. Det kommer hjälpa mig att ha en bättre chans att vinna. Mm. Sant. Mm. Men det är inget jag kan säga. Ja. Och det är inget jag skulle tycka var rimligt. Ja. Men när man kommer ner på nivån där man ändå jobbar som fotbollsspelare, Allsvenskan, Superettan. Division 4-spelare kan ju inte heller säga sådär. Men Superettan, att sådär, att det här är mitt jobb och det går ut över mitt jobb, det här. Måste ju vara sådär. Man kan ju inte vara båda två. Riktigt.
Nej, och jag tror, eller jag vet att det är så att en del elitidrottare kanske också använder den här vetskapen om hur viktigt mitt jobb är. I att man utnyttjar det ibland när det kanske inte är så viktigt. Vi säger att du, Johan Orrenius, du är allsvensk spelare för IFK Göteborg. Och så har du kommer hem, ni har liksom lite jobbigt hemma. Som sagt, Elmas tänder håller på.
Slitit
i relationen. Du kommer hem efter en träning 2 dagar innan en match. Och så ser du att det är liksom kaos hemma. Det borde vara så att du borde kanske diska lite, fixa lite grejer och sådär liksom. Du har varit borta några timmar. Och så kommer du hem och så säger du till Janne att fan, idag så körde Poja sånt jäkla pass alltså. Vi fick löpa. Jag tror jag löpte 2,5 mil idag. Jag är helt slut. Jag måste lägga mig och vila. Men du kanske inte hade behövt att lägga dig och vila. Men man använder hela tiden på något sätt så blir det. Och någonstans har ju Janne vant sig vid också att du är en elitidrottare. Det är så många som liksom reagerar på om inte du presterar och det hänger ihop med lite grann. Om du ska få ett nytt kontrakt med IFK Göteborg, får ni inte det så kanske ni måste flytta till Sundsvall. Det vill inte Janne.
Nej.
Så.
Nej.
Och så att hela tiden så att det ligger där och ibland så utnyttjar drar man det kort.
Tålest
man
och nöd ska spela på Pipeline här ser jag i höst, Sundsvall. Det kan ha mycket kul där på gång.
Nej, men att man drar det kortet lite grann i onödan för att det är så liksom etablerat det här att hela tiden premiera dig för att du är så krävande.
Ja, men du menar nästan man ligger på soffan så här, ska du bara ligga där? Men jag ligger och jobbar.
Ja, precis.
För att jag ligger och återhämtar mig.
Precis så. Ja, men det ingår liksom, det är inte bara träningen, inte bara matchen, utan så mycket återhämtning. Och nu snackar alla så mycket om det också. Återhämtning och vila och sådana saker.
Det går ju att säga också, inte för en tränare, för de verkar ju få slita ännu mer för att hålla relation och familjeliv igång. Mm. Spelare är ju ändå lediga ganska mycket. Mm. Och de kan ju såklart säga att de är ju kanske hemma lite mer på dagarna kanske än vad du och jag är. Mm. Men det är ju ändå så att deras matchschema och träningsschema styr vad de kan göra och inte göra. Och vissa saker går ju bara bort direkt. Mm. Det finns ju inte på kartan att de skulle vara hemma och vabba. Nej, liksom så. Nej. Att någon skulle säga att nu har det varit 3 halsflussar här i min familj och min fru har fått ta alla de 3 senaste. Jag känner att jag måste ta den här 4:e. Det fattar du säkert. Det är ändå inte jämställt. Men liksom 1 av 4 måste jag ta. Så jag kommer missa 2 pass nu, Rickard Norling. Mm. Det har ju ingen någonsin sagt. Liksom. För Nej. Det är på något sätt outtalat att så gör du inte. Eller du har föräldraledig.
Sen har man då aspekten som man kan tänka. Vi nämnde ju förra veckan här efter att Pierre Bengtsson var gäst i Lunds podd. Och vi hejade ju till när han sa att han var singel. Så vi vet att det är en elit fotbollsspelare som är singel. Han bor i Köpenhamn. Nu i juldagarna så åker han hem till Kumla. Hemvända. Spelar lite innan fotboll med gamla killar. Kanske Mattias Jonsson dyker upp.
Ja, just det.
Ja. Och så lirar de där och så plötsligt så sitter det en söt tjej på läktaren. Och så går han fram till henne. De börjar snacka lite grann och känner att det finns någonting här. De går ut på en dejt i Örebro. Käkar en fin middag, fortsätter ha det trevligt. Och sen så...
De blir kära.
Sen så är det dags för Pierre att åka tillbaka till Köpenhamn. Träning med Köpenhamn. Tar vid. Bjuder ner henne en hel där. Och de känner att detta är inte bara liksom någon slags vinterflört. Så, utan
nej, det är seriöst.
Det är seriöst.
Ja, vi vill mycket båda två.
Pierre, de börjar snacka om, ska han flytta in där i hans lägenhet? Han har fin konst på väggarna. Ja. Han cyklar till jobbet. Hon tänker... Härligt, han tänker på miljön, vet, allting klickar. Där någonstans måste ju han på något sätt också säga till henne, om inte hon är intresserad eller insatt i vad det krävs av en elitfotbollsspelare, så måste ju han ju ta det snacket där. Att, är det så nu att du flyttar
ner? Bara, jag tycker det är bra med Pierre Bengtsson som exempel, men skulle vi kunna ta oss friheten och placera honom någon annanstans än i Köpenhamn? För jag känner att det är ändå ganska fritt, men kan han få vara i Krasnodar?
Ja, Krasnodar tar vi. Ja, ja, det är ju långt bort. Ja. Och där är det också så, om vi tar då Viktor Claesson, att vi byter ut Pierre Bengtsson till Viktor Claesson som är kvar i Krasnodar. Han träffar en ny tjej. Hon flyttar ner där. Där måste han ju berätta att det är ju så. Rätt ofta så är jag på resor. Alltså det är ju flera 100 mil bort. Och varje gång vi har hemmamatch så ska vår excentriska ägare, han låser in oss på ett hotell. Så att jag är ju bort i alla fall 4 dagar i veckan. Mm. Och sen så alltid i januari när vi har uppehåll, då åker vi alltid till Alanya och checkar in där på Kremlin Palace. Och bor där i 2 veckor. Så jag kommer borta där också rätt mycket. Och sen så drar ju säsongen. Sen så är det landslag och sådär. Så det blir mästerskap och sådär. Så jag är säkert borta mer än vad jag är hemma. Och sen när vi får barn och så. Jag kommer aldrig vabba. Jag kommer aldrig ta liksom skrikande barn på nätter. Och så, för det är viktigt, du vet.
Jag kommer vara väldigt närvarande när jag väl är hemma.
Precis. Men jag kommer alltid vara så himla närvarande när jag är hemma.
Ja, precis. Men med att han berättar lite vad som väntar. Det måste man ju nästan göra.
Det har man ju skyldighet att göra på något sätt. Och det är kanske rätt många som köper det inledningsvis som partner och nyförälskad. Men sen så, allting förändras ju den dagen de får barn. Ja. För då är ju allt det här. Det är ju ändå så. Då måste ju Victor Claesson och Pierre Bengtsson få ett dåligt samvete för att de inte ställer upp. Och de ser liksom ringarna runt ögonen. De blir bara större och större på en tjej.
Ja, och det är bara så det är. Jag menar, jag är inte ute efter att skuldbelägga någon. Nej. Eller sådär. Det är ju de spelregler som är. Och desto viktigare då att man förklarar hur de ser ut innan man börjar spela då. Att du kommer vara mycket ensam kanske. Mm. Och jag kommer absolut ta mitt ansvar när jag är hemma, men jag kommer inte kunna flytta på en match bara för att det är tufft hemma. Mm. Det skälet har ingen någonsin sagt. Sen finns det ju, fotbollsklubbar tenderar ju att vara, bry sig om det verkligen är något riktigt illa som sker. Mm. Någon får en depression eller dödsfall i familjen. Men när det bara är
bättre i alla fall.
Ja, bättre i alla fall. Men när det bara är allmänt tufft så har ju ingen någonsin, det har ju inte stått sådär, saknas Lasse Larsson knä, Pierre Bengtsson har det lite stökigt hemma.
Kollegbarn.
Har ju aldrig varit en anledning. Så, att man grundar det då.
Kul att gått in så på det transfermarkt. Där man kan se sådär liksom, skadutdatering inför varje omgång. Och så. Ja. Så där Pierre Bengtsson. Barn med kolik.
Ja. Vad är prognosen? 2-3 månader. Ligger ni i fas med rehaben?
Ja, men när vi ändå pratade om det här och vi var inne på Krasno där, så måste vi kanske ändå ta Granen som ett exempel. Han levde ju det livet i många år. Också lagkapten, också lite andra åtaganden i egenskap av det. Och
så mycket landslag.
Mycket landslag, ja. Barn och så. Du var ju hälsa på honom i Krasno.
Ja, alltså han verkar vara en fin pappa. Jag är verkligen inte, jag är lite rädd att det här ska landa fel. Nu,
nej, vi hänger inte, det är ju mer realiteten.
Ja, men fakta är ju att man är borta mycket och att man inte kan göra saker som skulle ingå i ett jämställt förhållande. Så är det ju bara.
Ja. Men så i alla fall, så till sist så känner Paul Granqvist att nu är det dags att flytta hem till Helsingborg. Vi, liksom, vårt hus på Tågeborg är nästan topprenoverat nu. Och HIF, det är bra timing nu att komma hem där. Vi tar upp dem till Allsvenskan. Flytta hem. Så kommer han hem precis innan han flyttar hem. Vi har förhandlat klart här nu och så. Jag ska bli sportchef också. Så det blir lite mer än vad jag hade tänkt mig. Jaha.
Men landslaget, är det bra med nu, Andreas?
Nej, jag kör på lite till. Jag har snackat med Janne och så.
Men du är ju inte alls i form längre.
Så jag blir sportchef och så spelar vi där. Och så blir, ja. Och sen så går några veckor där och de säkrar avancemanget till Allsvenskan och så börjar Allsvenskan och sen så fortsätter med landslaget och där sportchefen, det blev visat sig att det var lite mer så, det ringer ju liksom agenter 10 på kvällarna så där liksom, någon ska sätta sig och kolla på en Beck-film. Mm. Stör det liksom.
Ja.
Och sen så kommer han hem en dag och du älskling, nu är det så att jag och Henke, ja, Henrik Larsson, vi är uppbjudna till Stockholm här. Fryshuset där uppe, inspelning. Vem kan slå Foppa och Anja?
Han har varit med där.
Han var med han och Henke. Alltså det är bara en hel där. Vi ska bara vara med och spela in där. Där någonstans tänker man, vad heter hon, Sofie va?
Precis, ja, väldigt trevligt.
Där tänker man någonstans, Sofie måste ändå, vad är detta nu?
Ja. Så gick det ju inte heller. Andreas. Han fick ju trappa ner support, eller sportchefs. Ja,
precis. Någonstans så funkar det ju inte det här.
Ja.
Men det är ju det är ju det här som är fascinerande.
Men det är ju roligt det här med att ta snacket, om man gör det även på lite lägre nivå. Man spelar division 4 och så träffar man någon som man verkligen blir kär i. Mm. Att så här, bara lite vad som väntar här. Jag spelar ju, det är inte så hög nivå, men jag tror att jag har division 1 i mig. Jag tror att det är en rimlig chans att inom 3 år så är jag där. Mm. Det kommer bli Kviding. Det kommer bli Oskarshamn. Det kommer bli resor till Landskrona. Det kommer påverka oss. Då hade man ju dragit direkt kanske. Bara för att, vad är det? Vad är det här för person?
Då ska alla jävla saftblandare blinka. Alltså.
Ja. Ja, vi är ständigt fascinerade i detta. Det här utgick då från intervjun med Conte och hans sexråd. Mm. Men överhuvudtaget det här i med att vara in och styra över någons vardag kommer aldrig sluta vara intressant för oss. Tror jag.
Lite kort här som kanske kan kopplas också till den här intervjun med Conte i L'Équipe.
Fan vad vi mjölkar den.
Ja, det får man säga. Nej, men det är uppenbart att han då brinner så oerhört starkt för att vinna varje match, varje helg. Eller att inte förlora på helgerna. Och det finns ju någonting där i att Conte, det är ju som en drog för honom och för så många andra elitidrottare att hela tiden har den här pressen på sig. Liksom man får energi av det, även om den kan dränera en och knäcka en.
Bitterljuv är det väl?
Ja, den är väl det. Så är man också mer eller mindre beroende av den, som Pontus Wernbloom. Det är fortfarande det som han liksom går igång på mest av allt.
Ja, det är kanske därför också som många får så jobbigt med långtidsskador. Att det inte är skadan i sig, utan att man rycks ifrån det enda sammanhanget man är van vid.
Och vi såg här en annan intervju som väl var i Extrabladet med Johan Elmander, som man inte hör så mycket om, att han är modell väl lite grann.
Han har lite modelluppdrag.
Ja. Och det var kanske inte så där super extrema citat, men det var en liten bit där som var mer intressant än en annan, och det var när han pratade om precis den här skärningsperioden, att han slutade, skulle liksom etablera ett nytt liv, en ny tillvaro utan de här adrenalinkickarna och pressen. Och han sa det som ungefär så här, nu parafraserar jag vad han sa i den här intervjun med Extrabladet, men att min fru kanske skulle beskriva det som att jag hade en mindre depression. Att han mer satt och stirrade in i väggen. Han visste inte riktigt vad han skulle göra. Och det är det jag tänker med det här som väldigt många har dratt igång med sista halvåret, året, som är en stor grej. Jag har en kompis själv som är inne på nästan sista veckan, inne på vecka 15, sådana här 16 weeks of hell.
Ja, just det. Mm. Det är någonting jag aldrig kommer att göra. Nej, det, kommer du sätta mig på det innan Offside Live?
Nej, det har du inte i det.
Bruksvallarna.
Du hade ju stora problem. Du hade ju den här, vad hade du, 7 minuters?
7 minuter.
7 minuter. Ja. Det är liksom en miniatyrmodell av detta. Du gick ner här i källaren och körde liksom några hopp och några armhävningar. 7 minuter om dagen. Du gjorde det i typ 2 veckor. Så. Du ska göra detta varje dag. Minst ett år framåt. Du var jävligt taggad.
Ja.
2 veckor.
Ja, det är min svaga karaktär. Miniatyr är ju snällt sagt. För mat är ju en stor del av det här 16 weeks of hell. Ja. Man ska väl köra gymmet varje dag. Det är någon powerwalk. Men framförallt så ska man ju äta väldigt få kalorier, va?
Verkligen så. Jag tror att inledningsvis så nästan, ja, man nästan svälter sig själv. Det är extremt lite intag.
Det är väl lätt kvarg och tonfisk mycket, ja, säkert.
Proteindryck och sådana här saker.
Ja.
Men vi har ju sett rätt många då svenska fotbollsspelare som har hakat på detta, och Stefan Schwarz har varit någon liten ambassadör för det här. Det passar ju honom rätt bra, den här biten. Men Håkan Mild, Kåmark har snackat glatt om detta. Magnus Hedman, nyligen så Jörgen Pettersson.
Ja, stor spänd.
Chips-Jörgen.
Ja.
Ja, han var så glad i chips, så att för honom så är det ju säkert kanon att göra det här. Alla de här...
Kallades han för Chips Jörgen?
Jag vet inte. Kanske var elakt av mig.
Ja, verkligen.
Jag tar tillbaka det.
Nej, men jag menar, alltså, du kommer inte på det här och nu. Jag känner ju igen det också. Ja. Men det gjorde ju... Alltså, det har ju tvingat in honom i det här 60-talet.
Jag undrar, det var någon gammal intervju när han var hemma hos honom när han bodde. Typ, han bodde på någon gård utanför Landskrona och sånt där, vill jag minnas.
Det var inte under tiden han ingick i Ampeda.
Vad var nu Ampedal?
Det var ju GPs försök att göra ett modernt grenoli av Andersson, Dahlin och Pettersson.
Ja,
Ampeda i Mönchengladbach.
Jag minns att den här intervjun så var det ju dels han visade upp sin lilla studio där han spelar hårdrock, heavy metal, musik. Men också för mig att det var en sån där öppnande skafferi och det bara trillade ur chipspåsar.
Okay.
Men det kan också vara någonting jag fantiserat ihop själv.
Och kanske låg han då i riskzonen för att bli en som börjar med 16 Weeks of Hell då.
Precis. Och den här 16 Weeks of Hell är ju säkert
Nämnde du Magnus Hedman där?
Ja, det gjorde jag också.
Ja.
Det är ju säkert bra för många. Säkert är det också bara en sak som man mår bra under perioder och sen så går man tillbaka till gamla vanor. Så här. Det ska inte jag lägga mig i. Men så vill jag ändå tro, eftersom vi nämnde alla de här gamla förrätta fotbollsspelarna som mer eller mindre kanske kämpar med att verkligen hitta en mening med sin tillvaro efter deras karriär. Och där kan jag tänka att just 16 Weeks of Hell kanske fyller det här tomrummet. Här får de, för alla som är 16 Weeks of Hell, det är ju liksom rätt uppstyrt, man betalar rätt mycket pengar för det. Man får någon personlig coach som liksom är lite grann som Conte.
Ja, lite som en slavdrivare.
Ja, som piskar en, som skäller på en om man inte liksom...
Det här ska du göra, det här får du äta.
Ja, precis. Och därför så tror jag att det är så många gamla före detta fotbollsspelare som hoppat på det här. För att här får de det här som de saknat, som de är så uppväxta i och med. Att detta kommer, det är perfekt för dem. Det är som liksom handen i handsken.
Jag tror verkligen det. Jag tänkte på när du nämnde den här intervjun med Elmander då. Mm. Och hans... om vi kallar det problem med att hitta något nytt syfte efter att fotbollen tar slut. Mm. Han är ju kanske inte, han är ju modell som sagt. Mm. Och därmed så ser jag inte ut som att han måste in för fåfängans skull.
Det är inte chips, Johan.
Nej, i 16 Weeks of Hell. Det ser ut som att hans kropp mår ganska bra. Mm. Och det här är ju på ytan kanske skälet varför de säger att de är med i det. De vill komma i bättre form. Komar kanske vill bli av med några kilon. Och skön känsla ju att känna att man är i form. Mm. Det kan ju alla vittna om. Att man orkar mer och är piggare och så. Ja. Det är nog det man tror. Och det är säkert en viktig faktor. Men jag tror, precis som du, Hedman skrev ju till och med en bok som hette När strålkastarna släcks. Mm. Och då handlar det väl rätt mycket om uppmärksamheten som försvinner. Och det är ju den som vi journalister ofta brukar vilja fiska efter när de ska prata om de här
problemen. Festa med en jockeyboy och så.
Festa var ju snällt uttryckt. Ja, det var ju droger och så också. Och barturné med Brinkenstjärna. Mm. Och hade problem. Det är ofta dit vi vill styra dem när vi ska prata med dem efter. Om att har det varit svårt efter karriären. Och så tror vi då att det är uppmärksamhet som plötsligt försvinner. Mm. Och det kan det ju säkert vara att en del har vant sig vid att egot smörjts av uppmärksamhet och att det är tufft. Men jag får inte känslan när jag läser om Johan Elmander att han saknar om att vara särskilt omskriven och känd. Så däremot att man omedvetet eller medvetet har vant sig så mycket vid att någon står och säger vad man ska göra och att det finns ett konkret mål. Det finns ett kortsiktigt mål med att göra en bra träning och ett ganska kortsiktigt mål med att göra bra ifrån sig nästa match. Ett långsiktigt mål, vi ska till VM. Det finns hela tiden något där framme som kräver att man sköter sig och ger allt man har. Mm. Och så vill man undvika att förlora, precis som Conte. Ja. Men jag tror också att man blir van vid då att hela ens liv är uppbyggt kring de här små målen och syftet med. Mm. Och då kommer ju den här imperfekt. Och jag tror inte det är så de tänker, men jag tror de mår jäkligt bra av att, ja, nu säger den här, om det nu är en app, jag vet inte, eller om det är en riktig person som säger vad de ska göra, men som får bli substitut för en lite hård tränare. Och att de nästan omedvetet har saknat det.
Paddelbiten räcker ju inte, att man bara kör en eller två matcher i veckan mot gamla fotbollskompisar.
Ja, det kan ju vara, den kan ju säkert bidra med lite tävlingsnerv och sådär.
Ja, lite så, men det här är ju mer en långsiktig grej.
Och något som är tufft.
Ja, precis, där man verkligen måste pressa sig själv.
Ja, precis, att såhär, det här 16 veckor, det kommer bli tufft. Mm. Jag ska klara det här nu, jävlar i mig, fan 16 veckor. Och sen visar man stolt upp sin deffade kropp när man är klar och berättar om resan som har varit och känner sig jävligt nöjd. Och då känner de sig nöjda över sin kropp, men kanske ännu mer för att så här, de har vunnit matchen så att säga. Och de har inte fått vinna en match på så himla länge. Jag tycker man kan se det i Mästarnas mästare med, när gamla idrottare är med där. Vissa av de där, jag tycker att det är kul att kolla på ibland, mest för att av nostalgiska skäl är roligt att se deras film så, om de sitter och pratar om det. Men det går ju ut på att de ska tävla. Och det kan ju vara ganska, ibland påminner det mer om lite larviga midsommarlekar nästan. Men de går ju in för det. Och man kan nästan se hur något väcks. Så en tävlingsjävul och något i ögonen som börjar brinna. Oavsett om det är någon gåta de ska lösa. Eller om det är sten som ska rullas upp för ett berg. Så ser man att det är någonting som tänds. Som har varit släckt ett tag. Och de kan lura sig själva och tro att det här är på riktigt, på viktigt. Mm. Eller det är viktigt på riktigt. På riktigt, på viktigt.
Skriken grise.
Ja, exakt. Och verkligen känna att så här, just nu är det här superviktigt. Sen fattar de när det lägger sig att det var mest en kul grej. Men att det blir ett substitut. Mm. Och de som de kanske inte visste att de hade saknat.
Ja, precis så tror jag att det är.
Ja, så håller det inte för uteslutet att trots Johan Elmanders fina kropp, att han ändå kommer gå in i någonting sånt här. Och det är säkert en anledning till att, för det vet du hur många som har suttit spelare, och när du frågar, tror du att du kommer vara kvar inom fotbollen sen, tränare, och alla säger nej. Och sen ser man dem ändå där. Att det är för att de gillar fotboll, men vad fan skulle Olof Mellberg ta sig till med sitt liv om man inte fick tävla längre? Mm. Det här framstår som allt mer rimligt, för jag minns att vi sa sådär, att det var ju ingen man trodde skulle bli tränare, för det var ju liksom grejen med honom att han inte var så besatt av fotboll och hellre såg på något annat. Men det andra delen av Olof Mellberg var ju den sjukaste vinnarskallen man har stött på. Mm. Om det bara rycks undan i hans liv, vad fan ska han göra med sitt liv då? Mm. Och sen kanske, det skulle kanske lika gärna kunna vara etablera ett företag. Men det skulle ju vara svårare för Olof Mellberg. Det är snabbare att komma igång med adrenalinkickarna i fotbollen. Och därför så otroligt givet när man tänker ett steg längre. Olof Mellberg som inte får tävla är ingen Olof Mellberg längre.
Precis så. Då tycker vi sätter punkt.
Där har vi också en som inte behöver 16 weeks of hell.
Nej, det behöver man verkligen inte. Alltså.
Vem i VM94-gänget är minst trolig att hoppa på 16 weeks of hell? Det känns som att många kan ha gjort det som vi inte känner till också. Mm.
Bjärred känns som att han behöver inte det. Han är säkert redan superfit.
Ja. Men skulle han mot förmodan gå ner sig lite så skulle han vara snabb på att hoppa
absolut
på det.
Absolut, ja visst.
Stefan Rehn kanske.
Ja, ja kanske. Ja. Bollan.
Ja, kanske. Ja. Men ja, vi inte kul kunna övertaga. Ska vi köra JO? Ja. Du och jag, så kommer det lite Instagram. Följ oss. Det skulle kunna nästan bli en reality show.
Ja, faktiskt. Ja. Ska vi säga det att vi har gjort detta avsnittet i samarbete med Olka Express, som är en bokningssajt för matchbiljetter till Europas största fotbollsligor, som till exempel Champions League, Premier League, La Liga, Serie A och Bundesliga. Fotbollsresor har då blivit oerhört populärt bland hängivna supportrar och bara växer i popularitet. Men Olka Express menar att det är en djungel att orientera sig bland alla återförsäljare. Vad som bland annat utmärker Olka Express är att de har officiella biljetter till konkurrenskraftiga priser med enkla betallösningar och en hög kundnöjdhet. Så, om man är sugen på en fotbollsresa i vinter eller till våren och vill boka med en trygg aktör, så kan man göra det genom att surfa in på www.olkaexpress.se.
Det här avsnittet har vi också gjort i samarbete med Hemsjö 180 Konsult, ett konsultföretag hemmahörande i Bräcke kommun. Och där finns företag som Hemsjö 180s ägare gärna vill slå ett slag för. Den här veckan vill han uppmärksamma Handelsbanken i Bräcke, Motor och fritid i Bräcke och snart även i Ånge, som säljer allt från fiskedrag till skotrar, och reklamen i Bräcke, profil, tryck och design. Hemsjö 180 Konsult alltså.
Mm. Nu är det ju många där ute som undrar, ska de släppa ett avsnitt på juldagen? Ska de släppa ett avsnitt på nyårsdagen? Det är klart vi ska. Därför ska vi ska podda vidare lite grann idag.
Vi kommer förinspela några avsnitt.
Ja, vi har en liten special. Jag ska nämligen på semester. Så jag jobbar en vecka till. Sen checkar jag ut. Släpper jag ett helt nummer till dig som du ska ratta själv.
Ja, vi kommer höras lite som vanligt i december. Men vi kommer också kanske förinspela något avsnitt eller två.
Så är det.
Lite specialtema.
Men, som vi sa här, vi droppade som hastigast här att du var i Grekland och träffade Pontus Wernbloom. Och det kan man då läsa. Det här fina, det är ju så, Pontus Wernbloom har ju inte snackat med någon journalist i princip de senaste 2-3 åren nästan.
Ja, han var ganska tillfreds av att inte göra det, verkar det som också.
Och, ja, det är ett härligt litet porträtt med Wernbloom. Det som är på omslaget är den text som jag skrev, det som vi kallar striden om Bovallen. Det är ju en del som har kanske följt detta, vad som hänt i Nacka kommun då, det är en fin fotbollsplan i ett, får man säga, ett ganska fint område. Där då BOFF, en av Sveriges största ungdomsföreningar, håller till. Och då är det då totalt 5 stycken grannar som bor nära då Bovallen, som i princip vill stänga ner klubben. För att de tycker att det låter för mycket när barn, ungdomar och även vuxna spelar fotboll. Och det har blivit en jävla konflikt med liksom dålig stämning på riktigt mellan BOFF, grannarna och kommunen, för det är Nacka kommun som äger ytan.
Så och de kanske alltså en symbolfråga också, som har fått fler som egentligen kanske inte bryr sig så mycket om själva Bovallen att undra hur kommer det se ut i vår förening, ja, om samma sak sker här.
Nej, så jag åkte upp till Nacka och till Bovallen och gick runt på gatan där de här grannarna bor och knackade på deras dörrar och försökte få reda på exakt vad det är som de tycker är det stora problemet och hur man ska kunna undvika den här typen av konflikter framöver kanske och så. Så det är en jävligt delikat fråga som berör, som du säger, hela fotbollssverige.
Ja, och den går ju att se inom andra områden med, allt från så här konsertlokaler, ja, och kanske teaterscener eller exakt vad det nu kan vara, om ett levande stadsliv. Precis. I det här fallet är det ett levande föreningsliv då, som står mot vad man har för rätt som granne, mm, att kräva en stillsam miljö. Mm. Och det är en ganska bra utgångspunkt, för det sätter igång många, att man får fundera igenom själv innan man bara blir pöbel kanske.
Exakt så. Sen har vår reporter Fredrik Tillberg hängt under hösten med framförallt, får man säga, Irma Helin i Djurgården, som också är känd som en expertkommentator på Discovery. Där hon ju då som superstor djurgårdare uppväxt i en djurgårdsfamilj har liksom med glädje följt herrarnas framfart den här säsongen, fram in i hösten i guldracet och så. Samtidigt då som hon spelar för Djurgården i Damasvenskan, som har gått riktigt dåligt. Och de här väldigt komplexa känslorna var rätt intressanta att skildra. Och hur då, det är ingen hemlighet att Djurgården faktiskt precis i sista omgången lyckades säkra det allsvenska kontraktet. Och då att herrarna vann SM-guld. Så det slutade ju gott, men det är väldigt intressant att följa henne under de här veckorna med den ångest och självhatet som hon har. Och så har hon då en kille som spelar hockey NHL, som är en sån som man kanske
Zibanejad.
När man var liten hade tänkt, oh, härligt, han vet ingenting om.
Nej, följde och så vill jag behålla det.
Precis. Nej, men som inledde säsongen sensationellt bra i Rangers. Och går skitbra där alla, det går skitbra för alla runt omkring henne, men för henne själv så går det skitdåligt.
Ja, det är det här jag menar med att vi ibland är lite förtjust i att peta i sår, för givna där är ju att följa Djurgården här som överpresterar och går så bra, de går mot guld och de vinner guld. Dels så är det svårare att göra bra journalistik kring det eftersom det är så många som springer på den bollen. Men så ser man då samtidigt att andra representationslaget precis tvärtom, och det är inte bara att de ligger i botten, utan det är ju om herrarna var överpresterade, om vi får kalla det för det, det får man väl säga ändå, så var det precis tvärtom. Ett ganska namnkunnigt lag som inte var nära någon bottenstrid i damallsvenskan säsongen före, men som nu har tappat all form och självförtroende, samtidigt som det laget som får mest uppmärksamhet är alla helt bara lyckliga över. Att hur är den situationen då, var det andra laget? Känns så här journalistiskt mer spännande.
Ja.
Därför söker vi oss ofta. Det kan ju låta så där att ni ska bara in och grotta. Ja, vi kan inte så kan, kanske man kan tänka som djurgårdare först. Men jag tror att om man läser så fattar man varför det blir en bättre text.
Och lite på samma spår så var det ju också det som gjorde att du faktiskt sökte upp Tom Pettersson, lagkapten i Östersund, för att höra med honom hur är det att vara lagkapten för en klubb som alla övriga supportrar i Sverige hatar under ett år. Ordförande åtalas, döms för ekobrottslighet i en klubb där man liksom inte vet om man ska kunna betala ut lönerna varje månad. De har så lite pengar kvar i kassan. Där allt går åt skogen. Där han har chansen att lämna Östersund tidigare under säsongen, men väljer att inte göra det. Hur är det? Hur mår han? Och så. Så att du har ju träffat honom och gjort en längre intervju med honom.
Ja, detta lite om vad som finns i vårt nya numret som ni kollar in. Om ni är prenumeranter så har det kanske kommit hem till lådan redan. Så finns det på offside.org och kolla in det om ni inte har testat innan med. Det är lätt att testa en prenumeration för. Mycket kostar det?
Det kostar 39 kronor i månaden.
39 kronor i månaden.
Det är lite pengar.
Ja, det får man säga. Ja.
Får jag lov att säga länken till... Det var så kul ju. Du gav mig chansen innan jag omfamnar det. Verkligen.
Jag gör så här, jag lägger ifrån mig mikrofonen och låter dig säga länken och avsluta veckans avsnitt.
Det var ju då att vi vill att ni ska in och säkra er biljett till Offside Live. Det är så vi drar ut i mars månad igen på vägarna Stockholm, Göteborg, Malmö. Stockholm 16 mars, Göteborg 17 mars, Malmö 19 mars. Som prenumerant har man rabatterat pris på de här biljetterna. Och här kommer då denna magiska adress. Det är offside.org/offsidelive. Och så vill jag gärna att man lägger till ett snedstreck där på slutet. Johan tycker inte att det är värt att göra det. Jag tycker att det är värt att göra det. Ni bestämmer själva. Det är det som är det härliga med denna adress. Därmed så önskar vi er alla en fortsatt trevlig vecka. Ta hand om er. Hej då!